mitt i Liszts Liebestraum, fick jag dock en total blackout och slutade spela. En ekande tystnad spred sig i den lyxiga villan. Folk vände blickarna mot mig. För ett ögonblick övervägde jag att kasta mig själv ut för husets balkong som låg precis ovanför havet.
Det här är Sommar i P1 med Jakob Myllrad. Musiken i podden är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Det här var Toxic med Britney Spears. Nu förstår du säkert ingenting. Du kanske tror att det har blivit fel på din radio, telefon eller hur du nu lyssnar på det här programmet. Men jag ska förklara. Tänk dig att du sitter på ett tåg och blickar ut genom fönstret. Det är ett vackert landskap. Längst bort i horisonten ser du kullar. Framför dem stora rapsåkrar. Och allra närmast rälsen nedanför tåget ett dike med blommor i alla dess olika färger. Du kanske inte tänker så mycket på det. Men de här tre nivåerna som jag nämnt, kullarna, rapsåkrarna och diket närmast rälsen, susar förbi dina ögon i helt olika tempon, trots att vi rör oss i samma hastighet. Kullarna längst bort rör sig otroligt trögt. Rapsåkrarna swishar förbi i sin gula färg. Och marken vid rälsen flyter ihop till en enda massa. En brun färg. Precis som när man ritar med vattenfärg och glaset man doppar penseln i till slut blir brun av alla olika färger. Om rytm spelas tillräckligt snabbt blir det till slut ett nytt ljud, en ny ton. Tonen du hörde alldeles nyss var alltså Toxic av Britney Spears. Väldigt, väldigt mycket snabbare. Till slut blir låten en och samma ton. Och så här låter till exempel Beethovens femte symfoni. Och så här låter mitt sommarprat om man speedar upp det supersnabbt. Jag heter Jakob Myllrad och är kompositör och musikaliskt troende. Och min religion ligger i den där enda tonen. För i den finns en hel värld. Oändligt med deltoner. Jag komponerar främst modern konstmusik och för all världens instrument i alla tänkbara konstellationer. Mitt arbete är att organisera ljud. Och mitt mål är att med mina toner skapa biokemiska reaktioner i din hjärna via förtunningar och förtätningar i luften som skapar vibrationer mot din trumhinna. Men att jag skulle bli kompositör var långt ifrån självklart. Jag är till exempel dyslektiker, vilket förutom svårigheter med bokstäver gör det väldigt svårt för mig att läsa och skriva noter. Och jag lider av panisk scenskräck. Vilket såklart är allt annat än en fördel om man vill hålla på med musik. Eller göra ett sommarprogram i P1. Men faktum är att det inte är trots. Utan tack vare dessa handikapp som jag befinner mig där jag är idag. Och gör det jag gör. Och just det. Sen var det ju också mycket tack vare den där gamla trasiga synten i familjens källare.
Petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
whip,
des
clip, crack,
des
bang,
des
bang,
et des
zip, shabam, pow, pop, whee. Shabam.
Innan musik kom in i mitt liv så var det mesta rörigt. Jag fick mina första panikattacker och depressioner i 9-årsåldern. Skolan var total kaos. Jag blev dumförklarad, ansedd som korkad, omotiverad. Ett problembarn helt enkelt. Ofta är det inte bara en sak som gör att det går åt helvete. Det brukar vara en rad olika faktorer som bidrar. För samtidigt som skolan var en katastrof så var det en stökig miljö hemma. Mina föräldrars äktenskap var i fritt fall, vilket med jämna mellanrum ledde till stora bråk. Redan här märkte jag hur viktigt ljud var för mig, för ljuden av bråken var värst, värre än det som faktiskt sades. Det var hur det sades, tonen i rösterna, som gjorde att jag fick kalla kårar i ryggen. Förutom detta började jag få fruktansvärt ont i magen. Jag vet, inte så konstigt kanske någon tänker. Magen, liksom huvudet, är två platser som associeras med psykosomatiska åkommor. Men när jag började tappa i vikt så insåg man allvaret och jag blev inlagd på sjukhus för mina magbesvär. Min ensamhet växte sig starkare och det fanns så mycket skamkänslor i allt detta. Mitt misslyckande i skolan, problemen med magen och föräldrarnas bråk. Och det fanns ingen jag kunde prata med om detta. Samtidigt som jag inte heller ansåg att jag hade något att klaga på. Mamma och pappa påminde ofta om hur bra vi hade det, där jag växte upp i en privilegierad miljö i idylliska Bromma. Istället gömde jag mig bakom en stenhård fasad, där jag försökte spela att jag inte brydde mig om något alls. Till slut låtsades jag inte längre. Jag brydde mig inte om något. På riktigt. Den enda jag kunde tala med var Gud. Synagogan blev min fristad där jag kunde fokusera och koncentrera mig och där jag kunde ägna mig åt reflektion. Även här blev ljudet viktigt för mig. Synagogan var full av monotont mumlande. En slags drone-ton som gav mig en känsla av Guds närhet. Senare kom jag dock att inse att egentligen var tonen i sig som var det gudomliga. Men utanför synagogen blev jag den personen som jag kände att alla andra tyckte och ville att jag skulle vara. Problembarnet. Personen som glidtacklade andra på rasterna. Personen som satt längst bak i klassrummet och kastade suddgummin. Personen som slogs på skolgården. Det var till slut det enda jag kunde identifiera mig med. Misslyckanden blev min personlighet. Och det kom att fortsätta vara så fram tills jag var 14 år. Då kom min räddning i den mest oväntade av skepnader. Den där gamla trasiga synten i familjens källarförråd. Det var egentligen min syster som fått den i stjärnliga present. Men den hade legat där i källaren och samlat damm i flera år. Fast en dag tog pappa upp den för lagning. Fan vad tråkigt, tänkte jag, när han stod och skruvade på den. Och givetvis så var det mitt rum han ställde in den i. Jag kände att jag var nära på att slänga ut skiten genom fönstret. Jag ville inte ha en lökig synt. Skulle jag spela instrument så ville jag ha en elgitarr. En elgitarr var högljudd och med den kunde jag säkert överrösta ljudet av allt bråk hemma. Men en dag satte jag ändå igång den där synten. Den hade några förprogrammerade låtar som fanns inlagda. Bland andra Alla turk av Mozart. Jag började plinka på synten och försökte lära mig stycket. Vips hade jag tagit ut den på gehör. Men fattade inte alls i det läget hur enkelt det hade varit för mig. Och att detta skulle bli första steget till att bli kompositör. Med ynnesten att få verk uppsatta över hela världen. Från reaktorhallen 25 meter under jorden på KTH i Stockholm till Carnegie Hall i New York. Det var såklart inget jag ens hade kunnat drömma om när jag satt där med den där synten och undersökte tangenterna med mina pekfingrar. Jag visste inte ens i det här läget om jag skulle kunna gå ut sjunde klass. Mamma frågade om jag ville ta några pianolektioner. Men jag tyckte att jag var alldeles för cool för det. Piano var ju bara för töntar. De coola killarna drack öl och spelade feta Metallica-riff på elgitarr. Man fick inte några tjejer genom att sitta plinka Mozart på piano. Fast nu med facit i hand så måste jag säga att jag hade helt fel.
Känns som allting runt omkring mig aldrig stannar upp. slutar aldrig sjunga för mig. Mitt i staden glömmer döden. Älskar du, du röker i vår säng efter du kommit för mig. Låt nu mina änglar här sjunga för mig.
Över bergen, mina gator, kommer ta ditt gissvärt på allt jag är.
Det här var Varma gator med Silvana Imam och Cherry. En av låtarna som jag var med och komponerade för Silvanas album Naturkraft. Ett fantastiskt roligt genreöverskridande samarbete. Trots min ovilja så gick jag till slut med på mammas förslag om att ta några pianolektioner. Och hon anlitade en underbar pianolärarinna, Regina Steinbuch. Jag hade hört Toccata och Fuga av Bach som jag blev kär i. Och jag föreslog för Regina att lära mig detta som mitt första stycke. Hon skrattade varmt och sa, ja, om 4-5 år kanske. Men för Regina var det viktigaste att jag hade kul på hennes lektioner. Så hon kom nästa gång med noterna, men märkte snart att jag hade enorma problem med att läsa dem. Jag kände mest att det var som Murnas krig på tv. Ett obegripligt brus av svarta och vita krumelurer som bländade mig. Så hon började spela första takten. Jag memorerade den. Sen spelade hon andra takten. Ton för ton, fras för fras och takt för takt. Eftersom noterna inte var till någon hjälp var jag tvungen att hitta ett annat tillvägagångssätt för att memorera det jag spelade. Jag såg istället mönster på klaviaturen, vilket gjorde att jag förstod hur musiken rörde sig utan att kunna sätta ord på det. Jag närmade mig musiken intuitivt. Ett par månader senare hade jag lärt mig hela stycket utantill. Äntligen hade jag hittat något som kändes meningsfullt och som jag var bra på. Jag var så van att definieras genom mina misslyckanden och brister att detta blev en fantastisk ny känsla. I see that bottle after bottle got you going crazy. It makes me smile. It makes In Vain med The Weeknd och Rick Ross. Jag som sommarpratar heter Jakob Mylrad. Min speciallärare pekade på plastduret hon hade i handen och frågade, Jakob, hur mycket är klockan? Förutom jag själv satt även två andra problembarn i rummet. Men till skillnad från mig var de ansedda som coola killar på skolan. Och nu satt de där och spände ögonen i mig och förväntade sig ett kaxigt svar från min sida. Jag fick såklart panik, började svettas och funderade på att istället fly genom närmaste utgång. Men tack och lov löste en av killarna problemet åt mig. Han släppte sig så fruktansvärt, så vi fick helt enkelt akut utrymma det lilla specialrummet med specialeleverna. Och jag slapp förnedringen av att behöva visa att jag vid 14 års ålder inte ens kunde klockan. Förutom svårigheterna med klockan så hade jag lika svårt att läsa och skriva. Mycket av det här bidrog till min känsla av utanförskap och att vara annorlunda under min skoltid. Framförallt under högstadiet. Och till alla andras känsla att jag var korkad och dum. Min mamma fick till slut nog och krävde en dyslexiutredning. Jag kommer ihåg så väl när hon höjde rösten och skrek sig hes på lärarna som till slut lät skolan stå för en utredning. Jag kommer aldrig glömma den känslan det gav mig. Som att jag hade ställt till med något nu igen. Men slutligen fick jag diagnosen. Jag hade dyslexi, läs- och skrivsvårigheter. Alltså ingenting som är kopplat till nedsatt kognitiv förmåga, utan det handlar om problem att ta till sig kunskap via symbolspråk. Och vips, kom en förklaring som var mer fördjupad än att jag var korkad. Jag började känna att jag kanske inte var så begränsad trots allt. Tack vare mina föräldrars stöd, där de lyfte upp det jag gjorde bra istället för att kritisera det jag gjorde dåligt, kunde jag börja utforska mina kapaciteter snarare än att behöva skämmas över mina begränsningar. Men det tar tid att förändra sin egen självbild, och spåren efter mina upplevelser innan jag fick min diagnos kommer alltid att finnas kvar. På högstadiet började jag på Enskilda gymnasiet Stockholm. Där skulle de ha bra extra lärarhjälp, vilket jag behövde. Det hade de. Men här uppstod istället andra problem för mig än att vara dyslektiker. För wow, vilken kulturkrock det blev när jag i högstadiet kom dit i en kippa. En religiös huvudbonad som symboliserar att Gud är oändlig, men att människan inte är det. Jag minns en dag i matkön när skolans rektor plötsligt kommer fram till mig och beordrar mig att ta mig kippan. På EG så har vi inga huvudbonader, sa han. Det blev tyst i matkön. Och de kanske borde gjort en Asperger-utredning på mig när de ändå var igång. För jag hade nog lite svårt att känna av stämningar. Mitt svar blev rätt monotont. Nej, det är ingen huvudbonad, utan en kippa. Och den har jag förbett till Gud. Rektorn blev nog lite förvånad eftersom den konservativa hierarkin mellan lärare och elev som präglade skolans ton medförde att man normalt sett inte ifrågasatte sina lärare. Och definitivt inte rektorn. Han frågade då lite mer hånfullt om jag bad till Gud även i matkön. Ja, precis, svarade jag. Han ville inte ställa till med något mer publikt utan berättade senare på rektorsexpeditionen att det var förbjudet. Punkt. Och det fanns fler såna här incidenter. Till exempel frågade en historielärare både mig och min stora syster Hanna, som gick på samma skola, om hur det kändes att vara med i det där judiska nätverket. För de som kan historia så syftade han på SOG Machine, Zionistic Occupation Government, som är en konspirationsteori med ursprung i nazismen som menar att judarna har ett hemligt nätverk som går ut på att försöka ta över regeringar för att styra världen. Jakob? Ja, hej. Jag sitter lite dumt till i sommarprat nu, men har vi riggat valet nu för 2018? Ja, perfekt. Jättebra. Då tar vi över Sverige också. Perfekt. Hej. Jag kan tycka att det är rätt intressant att vi människor är så duktiga på att hitta avvikelser hos individer och använder det som verktyg för att kunna kategorisera varandra. Om ändå samma analytiska verktyg hade kunnat appliceras på ens egna beteende gentemot andra, så hade nog vår värld sett väldigt annorlunda ut. Mikael Bliman föddes i Polen 1905. När han var 21 år så blev han kär och gifte sig med en kvinna som hette Fella. De bosatte sig i Wierzchnik och fick 3 barn tillsammans. Malka, Nathan och Isak. Mikael arbetade som ortopedisk skomakare, vilket innebär att man gör skor till människor som har speciella behov. Om man är plattfotad, saknar ett par tår eller liknande. Mikael var duktig på sitt yrke. Han gillade konst och i smyg var han alltid lite fåfäng och tyckte att det var viktigt att vara snyggt och propert klädd. Det fanns en stor judisk befolkning i Polen på den här tiden. Och familjen levde ett judiskt liv och barnen gick i judisk skola. Den 1 september 1939 inleds andra världskriget och Tyskland anfaller Polen. Året efter tvångsförflyttar man judar till en särskild stadsdel i Wierzchnik. Det blir Mikael och hans familjs nya hem. Livet i gettot är svårt. I ständigt brist på mat och medicin. Människor lever oerhört trångt och sjukdomar finns överallt. Under tiden i gettot får Mikael och Fella, trots omständigheterna, 2 nya barn. Ett tvillingpar. Men 1942 får befolkningen i gettot information av nazisterna att det skulle tömmas. Mikael och Fälla anar oråd. De bestämmer sig för att gömma sig med sina barn på en vind i ett hus några kvarter längre bort. De blir dock snart upptäckta av SS och som straff för att de hade gömt sig så skjuter en SS-officer de nyfödda tvillingarna framför ögonen på Mikael och Fälla. Tvillingarna hade inte ens hunnit få sina namn. De misshandlades svårt för att sedan kastas upp på två separata lastbilsflak. När Mikael ser Fälla och barnen försvinna i den andra lastbilen så var det sista gången han såg sin familj. Mikael skickas till Auschwitz och väl framme rakar man av hans rödblonda hår och han får sitt nya namn intatuerat på armen. Mikael är inte Mikael längre. Nu heter han A18690. Eftersom Mikael var ortopedisk skomakare innan kriget så får han ett specialuppdrag i lägret att göra stövlar åt tyska soldater. En gång när han är färdig med ett par stövlar som han överlämnar till en berusad SS-officer blir han stucken med en bajonett i buken. Men överlever tack vare att en medfånge som var läkare syr ihop honom. Läkaren får använda det som finns till hands. En telefonledning av koppar som han tvinnar ihop och använder som både nål och tråd. Mikael lär sig snabbt att man aldrig får sätta sig ner och tycka synd om sig själv. För då dör man direkt. Mikael flyttas runt mellan flera olika läger och i november 1944 hamnar han i Bergen-Belsen. Han har nu mot alla odds överlevt över 2 år som lägerfånge. Men så här i slutskedet av kriget blir nazisterna allt mer desperata att göra sig av med de fångar som fortfarande lever och tvingar ut dem på så kallade dödsmarscher. Att mer eller mindre gå naken flera mil utan mat eller vatten i kyla och där tanken var att fångarna helt enkelt ska dö längs vägen. Mikael tvingas ut på 3 såna här marscher och överlever dem alla. I maj 1945 befrias Bergen-Belsen av engelsmännen. Genom Svenska Röda Korset hamnar Mikael till slut i Sverige. När han kommer fram är han mer död än levande. Han väger under 40 kilo och sätts på rehabiliteringscentrum i nästan 2 år innan han kan klara sig själv. När han skrivs ut från rehabiliteringen får Mikael möjlighet att flytta till Göteborg. Där träffar han en ny kärlek, Etka. De får 5 barn. En av dem är en flicka som de namnger till Rosie, min mamma. Morfar tog emot mig i entrén till sjukhemmet i Göteborg som han bodde på. Jag var 9 år och han sträckte fram sin arm för att hålla min hand när vi skulle gå upp till hans rum. Men jag ville samtidigt visa att jag tänkte ta hand om morfar. Så jag höll ett stadigt tag om hans arm, som för att stödja honom. Jag betraktade huden på hans arm och tänkte på hur skrynklig och fräknig den var. Fast jag tyckte att det var fint. Jag trodde såklart att morfar alltid hade varit sådär skrynklig och fräknig. Det fanns ju inte i min världsbild att han hade varit ung. Eller varit barn. Lite längre upp på armen skymtade jag något som såg ut som en tatuering. Som inte riktigt verkade passa in. En riktigt ful tatuering. Ett gäng mörka siffror liksom. Varför hade han satt dit dem på sin vackra skrynkliga hud? Morfar ställde sig i köket och kokade hönsoppa, även kallat judisk penicillin, eftersom receptet, förutom hönan, innehåller diverse nyttiga rotfrukter. Morfar stod och grubblade högt för sig själv, något som han ofta gjorde. Jag tror inte att han fattade att vi andra märkte det här, men det var lite typiskt honom och ett starkt minne som jag har. Under middagen tog jag mod till mig och frågade vad det var för tatuering som han hade på sin arm. Någonstans inom mig förstod jag att det fanns något laddat runt de där siffrorna, men jag ville ändå höra det från morfar. Jag visste att han hade varit med under andra världskriget och ville få ta del av hans berättelser och vad han hade varit med om. Saker som jag visste hade plågat honom under hela hans liv. Morfar såg först lite chockad ut, men snart log han mot mig. En förhoppning väcktes i mig att få höra mer. Han öppnade munnen och sa: "Jag har tatuerat in mitt telefonnummer på armen, och det har jag gjort för att jag har så himla dåligt minne." Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag log nog bara tillbaka. Senare samma eftermiddag satt jag i morfars gungstol och tittade på något tecknat på tv. Men jag kunde höra hur mamma och morfar hade en hetsig diskussion ute i köket. "Du får inte berätta för Jakob och Hanna om det som jag har varit med om. Själen tar skada av att höra såna här saker", sa morfar. Jag fick plötsligt skuldkänslor över att min fråga under middagen hade gjort morfar upprörd. Det var ju inte meningen. Jag ville ju bara få veta. Jag frågade honom aldrig igen om hans tatuering. Après un rêve av Gabriel Fauré, framförd av Christian Svarvar på fiol och Roland Pöntinen vid pianot. När jag var 17 fick jag möjligheten att få spela upp för en av Sveriges genom tiderna mest kända klassiska musiker, Staffan Scheja, som då var vice rektor på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Jag minns när jag klev in på skolan och hur jag tänkte: jag kommer aldrig mer vara olycklig en dag i hela mitt liv om jag får bli student här. Jag spelade upp för Staffan och han påpekade att mitt pianospel var anarkistiskt. Han hade ju rätt. Det var ju totalt hemmasnickrat. När jag spelade så här snabbt, med full sustainpedal, så flöt allt ihop, tyckte han. Men det var genom att vara anarkistisk i min stil som jag upptäckte nya sätt att spela Beethoven och Chopin. Förmodligen inte alls som kompositörerna eller Staffan hade tänkt sig. Wow! Det här var en riktigt ball och färgsprakande efterklang. Den vill jag göra något av. Nu började det kännas frustrerande att hela tiden spela andras musik. Så istället började jag med egna improvisationer. Men snart började de bli så utmanande att jag själv knappt kunde spela dem. Jag började känna att musiken som jag hade inom mig började gå bortom mina egna fingrar. Min fysiska förmåga att kommunicera den. Jag började också tänka bortom pianot. Hur skulle saker och ting kunna låta med andra instrument? Det oundvikliga började närma sig allt mer. Att lära sig noter. En kylig kväll i december, sista året på gymnasiet, skulle jag spela på en glöggtillställning på Lidingö. Mitt i Liszts Liebestraum fick jag dock en total blackout och slutade spela. En ekande tystnad spred sig i den lyxiga villan. Folk vände blickarna mot mig. Fy fan, vad pinsamt. Kan det gå så här illa, tänkte jag. Jag tror att det var i det här ögonblicket min paniska scenskräck föddes. Som har kommit att förfölja mig sedan dess. För ett ögonblick övervägde jag att kasta mig själv ut för husets balkong som låg precis ovanför havet. Men valde istället att rädda situationen genom att snabbt spela en egen komposition. Jag var tryggare med min egen musik. Och detta
kom att bli ett riktigt lyckokast. Utan min vetskap befann sig Sveriges nu största levande kompositör av konstmusik i sällskapet, Sven David Sandström. Jag visste helt ärligt talat inte vem det var vid den här tidpunkten, men Sven David hade gillat det han hörde och ville träffa mig. Nästa gång vi sågs gav han mig ett ultimatum. Jakob, antingen lär du dig noter och då kommer du kunna bli kompositör och kunna skriva för orkestrar och körer. Eller så blir du ju hörsmusiker och kan skriva popmusik. Då gick det upp för mig att jag inte hade något val. Nu hade jag skjutit upp detta så länge det gick. Jag svarade Sven David att jag var beredd att satsa allt. All vaken tid betyder 24 timmar om dygnet minus 6,5 timmars sömn. Jag började på Gotlands tonsättarskola och väl där började den verkliga kampen för mig med noterna. Att gå från att spela avancerade sonater av Beethoven till att lära sig skriva noter till Lilla Snigel var nästintill förnedrande. Men i början så var det på den nivån. Jag kände ett sug efter att undersöka musik. Hur kan den låta? Hur kan den utvecklas? Vad kan musik vara? Gotlands tonsättarskola var lite som att gå på ett musikaliskt Hogwarts. Och istället för att lära sig magiska trollformer lärde vi oss istället hur man kan göra musik utifrån en Romancesco-broccolis matematiska uppbyggnad. Eller hur man får en hel orkester att låta som en flygmaskin. Nu började jag känna att noter och musikteori inte längre var ett hinder, utan ett hjälpmedel. Äntligen! Det här var Neshe Karabiceks Jalli Jalli, remixad av Todd Terje. Det var på Gotlands tonsättarskola som jag fick upp ögonen för modern konstmusik. Och hur konstmusik förhåller sig till andra konstformer. Också till det som inte är musik, som till exempel matematik. Ett exempel är kompositören Xenakis som i sitt orkesterverk Pitoprakta komponerade musiken utifrån matematiska beräkningar för hur molekyler rör sig mot och ifrån varandra. Jag testade själv vid ett tillfälle att skriva ett verk utifrån algoritmen för hur alger växer, Lindmeier-systemet. Det lät för jävligt. Men att experimentera med musik, likt en forskare, gav mig gåshud. Att använda något utomusikaliskt som ett verktyg för att komma bort från sitt egna mönster i skapandet är befriande. Jag började på riktigt inse att komponera konstmusik var det jag ville göra med mitt liv. Men hade precis samtidigt fått reda på att det bara är 3 personer i hela Sverige som försörjer sig på att vara kompositörer av västerländsk konstmusik. Snacka om korkat yrkesval. Hur skulle mina föräldrar ta detta? Jag kommer aldrig glömma ett samtal jag hade med mamma i den här vevan. Jag stod framför henne med krökt rygg, blek och ett allmänt grått utseende. Hur kunde du låta mig söka till Kungliga Musikhögskolan och inte bara det, till kompositionslinjen? Vet du hur få som får sina verk uppförda? Vet du hur lite de tjänar egentligen? Det är ju inte ens ett riktigt yrke, förstår du inte det? Sveriges Radios program Filosofiska rummet hade dessutom nyss kommit ut med avsnittet Prekariatet, den nya globala underklassen. Där man berättade om det slitsamma livet som frilansande konstnär och att det generellt sett leder till ett kortare liv och psykisk ohälsa. Men inte ens det bet på mamma. Är det okej att jag dör i förtid liksom? Vårt samtal var ju ganska lustigt egentligen. Vanligtvis är ju rollerna omvända när det kommer till de där laddade samtalen då mammor och pappor får veta att deras barn vill hålla på med musik. Besvikelsen över att det inte blir den karriär föräldrarna hade hoppats på. Klipp dig och skaffa dig ett riktigt jobb, typ. Men mina föräldrar var det tvärtom. Pappa sa till mig, du får bli precis vad du vill, bara du jobbar hårt. Och mamma, Hon tittade på mig med den kärlek i blicken som bara en mamma kan visa sitt barn. Hon sa: Jakob, hur skulle jag kunna hindra dig från att söka? Om du bara kunde se det jag ser när du sitter vid flygen och spelar. Det jag ser är ren och äkta kärlek till musiken. Till det säger jag inte nej. Vad du än säger och vad du än har läst. Det ni precis hörde var In a Landscape med John Cage. Maria Chotenius skrev i en artikel om mig i DN att min karriär liknade en popstjärnas. Mitt mål är att få skriva den musik som jag vill utan press att ta extra jobb eller påverkas av andra. Och det är ett mål som jag har uppnått. Och det här är jag mycket stolt över. Och att få uppmärksamhet och få chansen att sprida svensk konstmusik ser jag som ett privilegium och en plikt. Och om det är under identiteten popstjärna som musiken får spridning, så fine, då får det vara det. Men mitt sätt att närma mig musiken är något helt annat. Där finns inget utrymme för att skela med publiken eller musikerna. Mer än en gång har musiker i frustration skrikit åt mig: det här är ju för fan ospelbart! Och mer än en gång har folk från publiken kommit fram till mig och kommenterat att det där var ju inte musik. John Cage, som av sin lärare Arnold Schönberg för övrigt beskrevs som den mest omusikaliska elev han någonsin haft, komponerade 1952 stycket 4:33, som består av just 4 minuter och 33 sekunders tystnad. Cages tanke var att genom tystnad synliggöra det ljud vi har omkring oss och att ifrågasätta vad musik är. Det är detta som i grund och botten är själva verket. Cage öppnade ljudlandskapet för oss. Tack för det, John. Jag tror till exempel inte heller Stravinskis Våroffer hade blivit ett lika historiskt betydande verk om man hade varit mer pragmatisk med jämnare taktarter, som koreografen Vaclav Nijinsky påpekade. Han sa: det går inte att dansa till dina sinnessjuka rytmer. Men Stravinsky skulle till varje pris implementera den ryska folkmusikens oregelbundenhet. Och hade den inte funnits där, hade det blivit ett annat musikverk. År 2013 hade jag flyttat till London för att plugga musik på Royal College of Music. Ett projekt jag jobbade med var att skriva musik till porträtt på National Portrait Gallery. Ett av Londons mest besökta museer. Tavlorna som vi skulle komponera till ansåg jag var väldigt klyschiga. Mycket män i kostym, rakryggade och halvnakna till nakna kvinnor i ihopfällda positioner. Jag valde att skriva musik till det porträtt som jag tyckte var allra mest klyschigt. Perfekt. Verket bestod av en central ton och en ton som låg och skavde, dissonerade mot den andra tonen, som för att kommentera könsrollerna. Verket namngav jag till Reflection of the Female Beauty Ideal för violin, cello och 3 tibetanska böneskålar. En av lärarna på skolan reagerade mycket starkt. Med den typ av artighet som bara en britt kan ha, frågade han om syftet med kompositionen. En artighet som om man skalade bort den egentligen sa: vad fan är det här? I Stockholm hade arkitekten Anna Östberg börjat bygga en skulptur som skulle bära upp mina noter som cirkulerande klot. Jag hade en idé om en meditativ musik, så jag skrev ner den med en cirkulär form. Och stycket var uppbyggt som en palindrom. En palindrom är något som ser likadant ut framlänges som baklänges, som namnet Otto till exempel. Detta kan även förekomma i musiken. Konceptet var nu att man skulle börja var som helst på klotet och sen när man hade spelat 360 grader runt så var stycket slut. Men lärarens uppfattning var att noter, det skriver man minsann på A4-papper och inte på snurrande klot. När skulpturen var klar så fraktades den över till London och jag ställde in den i ett av skolans rum. När läraren fick reda på det sa han att det inte fanns plats för skulpturen på skolan. Att den var farlig. Min stöttande professor Alison Kay kom då med förslaget att skriva ner verket i konventionella noter. Men nu var tiden knapp. Deadline att skicka in noterna var nästa dag. Så jag hade bara natten på mig. Det blev en intensiv och febrig natt där jag klippte upp kloten med noterna i långa rektanglar som jag la ut på golvet åt musikerna. Inte det mest ergonomiska sättet att läsa noter på, men jag hann bli klar i tid. Och framförandet blev precis så bra som jag hade hoppats på. I många kompositörer av konstmusik bor nog en extremist. Som precis lik Stravinsky och Cage tar sin musikaliska idé till sin absoluta spets. Därför tror jag inte att det är någon tillfällighet att jag var religiös ortodox innan jag upptäckte musiken. Som sen kom att ersätta min gudstro. Och eftersom musik för mig är något gudomligt så får man inte kompromissa med den. Något som ofta satt mig i situationer, precis som den i London, där jag med min envishet, som av många säkert kan uppfattas som rebellisk, fått stå upp för mina konstnärliga visioner. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. Right stroke, put little baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Hold up, little. Be humble. Bitch. Hold up, bitch. Sit down. Där var Humble med Kendrick Lamar. Jag heter Jakob Mylrad och det här är Mitt Sommar i P1. Efter det där totala fiaskot på glöggpartyt, när jag fick blackout vid flygen och slutade spela, så började min scenskräck växa okontrollerat. För varje år har det till exempel blivit mer och mer media för mig. Radio, tidningar och tv. Våren 2013 fick jag en förfrågan att för första gången intervjuas i tv. I programmet Malou efter 10. Tanken var att jag tillsammans med rapparen Petter skulle bland annat berätta om hur det är att leva med dyslexi. Jag var såklart vettskrämd och hela min kropp skrek nej tack. Jag hade vid den här tidpunkten börjat i KBT-terapi på grund av min scenskräck. Och min terapeut Lisa frågade om jag ville att hon skulle följa med till TV4. KBT utgår ju från att man ska utsätta sig för det man är rädd för, så jag tackade nervöst ja. Innan sändningen, när jag satt i sminket, var ångesten monumental. Jag visste inte vad jag skulle göra av den, eller vad jag skulle göra av mig själv. Varje in- och utandning var en kamp. Det var snart dags att gå in i studion, men för mig kändes det snarare som att jag var med under franska revolutionen och snart skulle skickas fram till giljotinen. Och när det var cirka 3 minuter kvar blir jag så fruktansvärt starkt illamående. Jag springer mot toaletten och spyr som en kalv. Jag kommer ut och min terapeut ser nästan mer rädd ut än vad jag gjorde. Jag överväger i några sekunder att faktiskt strunta i det. Men kommer fram till att jag ska ge mig fan på att gå in och sätta mig där. Jag hatar att låta ångesten styra. Jag sätter mig i studion och berättar för Petter hur nervös jag är. Han tittar på mig och säger: ja, första gången jag var med i tv så spydde jag. Skönt, tänkte jag. Jag är inte ensam. Nu var det bara 1 minut kvar innan sändningen, men illamåendet vägrar försvinna. Så jag sa till Malou att jag mår dåligt och att jag kanske behöver gå ut ur sändningen. Malou tog tag i mina händer och tittade mig i ögonen. Det händer inte, sa hon med en varm kall blick. Ett tag trodde jag att min tv-debut skulle sluta i att jag spyr i Malou von Sivers knä, men hennes ord var nog precis det jag behövde höra. Sändningen gick bra, även om jag råkade kalla Petters musik för barnmusik. Åh, vad skönt. Nu är jag äntligen kvitt scenskräcken. Men icke. Bara ett par veckor senare slår den till igen. En liten premiär i en kyrka. Men samma sak. Panisk ångest. och spya. Under nästa KBT-session hos Lisa så händer det. Jag får sparken av min terapeut. Hon förklarar att 30% av KBT-patienterna blir väsentligt bättre eller till och med botade. En tredjedel blir inte särskilt hjälpta och en liten grupp uppfattar att de har blivit värre. Jag tillhörde tydligen den sista gruppen. Och det har absolut inte blivit bättre med åren. Så sent som i juni, då Sveriges Radio höll presskonferens där alla vi sommarvärdar skulle presenteras i direktsänd radio, så var det samma sak. Jag var så nervös och borta i huvudet av nervositet att jag bara någon minut innan höll på att smita därifrån. Men till slut lyckades jag pallra mig ut på scen.
57 sommarvärdar är nu presenterade. Återstår bara en. Kompositören Jakob Myllrad, 26 år gammal, har kallats för en av världens mest lovande unga kompositörer. Stopp där!
Jag minns faktiskt ingenting om vad som sades under den där intervjun. Idag finns det hjälp i form av tabletter som jag kan ta inför såna här situationer. Ibland hjälper de, ibland inte. De är mer som en ratt på en stereoanläggning som bara drar ner volymen. Men det är samma kanon av känslor som tidigare. En grå massa med oidentifierbar rädsla som försöker sluka mig varje gång. Men varje gång så vinner jag. Men förlorar också eftersom samma ångestprocess alltid börjar om vid nästa tillfälle. Men någonstans är det ändå så att musiken är större än scenskräcken. Så jag får lära mig att leva med det.
Kolla här det är. Hit, ja. Percocet, ja. Miley Percocet. Percocet, ja. Miley Percocet. Rep the set, yeah. Gotta rep the set. Gang, gang. Chase a chick. Chase. Never chase a bitch. Don't chase no bitch. Mask on. Fuck it, mask on. Mask, bitch. Mask on. Dog. Fuck it, mask on. Mask on. Percocet. Miley Percocet. Chase a chick. Chase. Never night, huh?
Mask off med Future. Shema Israel, Adoshem Elokeinu, Adoshem Echad. Hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Så låter den judiska trosbekännelsen. Som jag pratade om i början av det här programmet så finns en hel värld i en ton. Idén till alla monoteistiska religioner är att det bara finns en allsmäktig Gud och att Gud finns överallt. I en ton finns det oändligt med deltoner. Precis som att alla färger finns i vitt ljus. Färgerna är ordnade hierarkiskt i ett spektrum, precis som deltonerna är. Hör allihopa, ljudet är vår Herre och ljudet är ett. När jag för första gången lyssnade till den esoteriska tonsättaren Giacinto Chelsea var det en av de största religiösa och spirituella upplevelserna jag någonsin haft. Chelsea valde bort den så kallade tolvtonsmusiken, en då vedertagen kompositionsteknik inom konstmusiken, där man sätter musiken i ett system som bygger på att du måste använda alla 12 toner innan du får upprepa samma ton igen. Detta helt enkelt för att bryta hierarkin av att vissa toner har en större betydelse än andra. Men Chelsea sa, jag blir galen av tolvton. Han blev faktiskt galen, på riktigt, och hamnade på mentalanstalt i England under 40-talet. Det finns journalanteckningar därifrån där en av skötarna berättar att Chelsea hela dagarna satt vid pianot och spelade en och samma ton. Chelseas kompositioner kom dock att vara betydande för en helt ny genre inom konstmusiken som med tiden kommit att ligga grund för drone-musiken och som inte minst varit en enorm inspirationskälla för mig som kompositör. Den meditativa känslan som musiken ger mig gör att jag sjunker in i den till den grad att jag inte längre tycker att den är vacker eller ful för den delen. Den skapar en slags tomhet som inte behöver fyllas med något. Och i det här ögonblicket är det inget som oroar eller skrämmer mig längre. Ingen ångest, ingen scenskräck, inte ens döden faktiskt.
Musiken blir till något annat. Något allsmäktigt. Något religiöst. Det här är min religion. Judendom. Med L. Och här kommer mitt verk On the Verge of Eternity för symfoniorkester. Inspelningen ni hörde gjordes med Norrköpings symfoniorkester. Den här inspelningen blev startskottet på ett nytt samarbete med Norrköping och Gävle symfoniorkester. Verket har premiär våren 2019. Jag hittade mig själv musikaliskt i mitt första samarbete med radiokören. Ett verk jag namngav till Nigun. Idén till verket var att åstadkomma en abstraktion av en judisk gudstjänst. Ordet Nigun betyder melodi, och inom kabbalan, en del av den judiska mysticismen, talar man ofta om den ordlösa melodin och hur den kommunicerar mer än om den hade haft text. Sista delen i stycket har jag för övrigt snott från en meditationsövning där man står i grupp och alla får sjunga en individuell ton. Sedan lyssnar man på grannens ton och försöker sjunga den istället. Resultatet av denna process blir att det blir färre och färre toner över tid, tills gruppen enas unisont i en och samma ton. Det här blev min första bön. Min första bön där jag bad till den där enda tonen. Lev så med Eva Dahlgren. Mamma, varför hostar du så mycket? Nej, det är ingen fara, det är nog bara en förkylning. Under min tid i London 2013, dit jag hade flyttat för att studera på Royal College of Music, kom min mamma vid ett tillfälle på besök. Under sin tid där så hostade hon en hel del, och jag minns hur jag vaknade på nätten av hennes hosta och hade redan då en känsla av att det här var allvarligt. Återigen var det ljudet som påverkade mig. Den där hostan lät annorlunda och den gav sig inte. Jag är rätt hypokondrisk av mig och bad henne kolla upp det där så fort hon kom hem. Jag antar att jag blev lite påverkad också av att vår granne och kära vän Susanne Hobom hade diagnostiserats med lungcancer något år tidigare. Men jag tänkte, vad är oddsen att min mamma också skulle ha det? Det är väl inte så vanligt? Efter att mamma blivit röntgad blev vi kallade till vår husläkare. Hennes första mening glömmer jag aldrig. Tur att du tog med dig din son. Och sen började hon läsa högt på läkarspråk. Förvirringen var total och texten hon läste var helt oförståelig för mig. Jag hörde bara tonen i hennes röst. Och jag förstod att mamma var sjuk. Svårt sjuk. Därefter följde en massa undersökningar. Då tänkte jag på min granne och ja, det gick ju bra för henne. De kanske kan operera. Efter alla undersökningar var klara så gick vi in på thorax på Karolinska. Där möttes vi av en läkare som förklarade att tumören var spridd till båda lungorna, en lymfkörtel och skelettet.
Han lämnade oss i den där kala korridoren, men jag gick efter och hejdade honom utanför patientrummet medan mamma satt kvar. Hur länge tror du hon kan leva med sin sjukdom? 5-10 år? Frågade jag. Läkaren sa då, nej, nej, nej. Hon kommer förmodligen gå bort inom 1, max 2 år. Skulle hon överleva 3 år så är hon en av de 2% vi kallar för överlevarna. Överlevarna. Det var det som min morfar hade kallats när han överlevde 3 år i koncentrationslägren.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Vad konstigt. Så här ledsen brukar inte morfar se ut, tänkte jag. Det var sommar. Jag var 9 och skulle snart iväg på kollo i Göteborg. Så jag passade på att hänga lite med morfar innan jag skulle åka bort. Det var snart shabbat och vi läste några böner tillsammans. Men morfars ögon var fyllda av tårar. Och så brukar det inte vara. Jag kramade honom farväl och åkte iväg till kollot. Det var sista gången jag såg honom. Han blev 96 år gammal. Ju äldre jag blev och ju mer kunskap jag fick kring förintelsen, ju mer frustrerande blev det att jag aldrig fick prata med honom om hans upplevelser medan han levde. Men det fanns intervjuer med morfar, samtal som min pappa gjorde och spelade in. När Mikael Bindefeld ringde mig för drygt ett år sedan och frågade om jag ville ta emot hans stipendium så blev jag överlycklig. Stipendiet är till minne av förintelsen och delas ut till de som på något sätt vill berätta historien vidare. Och jag hade haft en idé om att skriva ett verk där jag berättar min morfars historia. Stipendiet skulle finansiera den tid det skulle ta att komponera verket som är ett samarbete med radiokören och där Eva Dahlgren är solist. 1,5 år skulle det ta att skriva. Men hur berättar man en annan människas livsöde med musik? Utifrån det inspelade samtalen med morfar började jag jobba med idén att verket textmässigt skulle ha sin utgångspunkt i en imaginär dialog mellan mig och min morfar baserad på intervjuerna som har gjorts med honom, invävd i den judiska bönen för de avlidna, Kaddish. Musikaliskt är verket en sorts monolit, en stor klangmassa från den 32 röster starka kören som ibland synkroniseras till en enda ton. Men under mitt arbete att skriva verket har det blivit mer och mer tydligt att detta inte bara är ett verk om morfar, utan även om min mamma. Dåtid, nutid och framtid möts när jag, hennes son, skriver en komposition om hennes pappa. Och när jag berättade om verket för henne lyste hon upp och såg mer glad ut än vad jag gjorde. Jag tänkte även på det ord som hon hade sagt till mig den där dagen när jag hade bestämt mig för att bli kompositör. Om hur min glädje när jag spelade blev hennes glädje. Och hur villkorslöst hon stöttade mig även om det var ett osäkert yrke. Verket Kaddish är något som jag vill ge tillbaka till henne. Ett resultat av att hennes villkorslösa tro på mig hade varit rätt. En dag satt jag på sjukhuset när mamma satt med en nål i armen kopplad till en påse med cellgifter. I mitt huvud så tänkte jag, åh herregud, ska den där giftpåsen bli en del av mammas blodomlopp? Jag hade med mig min dator och satt och komponerade bredvid mamma medan hon tog emot gifterna. Jag och mamma har samma typ av humor, så mellan tårarna kom också underbara skratt. Och ibland sa jag till mamma, lyssna på det här, vad tycker du om det här? Hon lyssnade och analyserade noggrant. Men sen kom verkligheten i kapp. 1,5 år till uruppförandet. Lungcancer i steg 4 är en sjukdom där man räknar överlevnad i månader snarare än år. Så sannolikt skulle inte ens mamma leva tillräckligt länge för att få uppleva mitt verk, och det krossade mitt hjärta. Komponerandet av Kaddish blev en kamp mot klockan. och blev samtidigt en sorgeprocess för mig. Aldrig någonsin hade musiken blivit en så otroligt viktig del av mitt liv. Och eftersom det inte längre var Gud som jag vände mig till för att be, så blev komponerandet och min tro på den enda tonen istället en väg mot att nå det där spirituella tillståndet som jag behövde. Nu är det augusti. 2,5 månad kvar till uruppförandet. Och mamma är fortfarande med oss, som den överlevare hon är. Jag kommer garanterat vara livrädd och nervös på premiären i vanlig ordning. Så mamma, du måste bara vara med. För jag vill ha dig där på främsta raden bredvid mig.
Det var Sommar i P1 med Jakob Myllrad, producent Stefan Sundberg. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.